Ja, mitt namn är Rickard Ahlstrand. Jag jobbar på Tilde. Jag ska prata om de robusthetstester som PTS beställde av stiftelsen i stiftelsen. Då. Och vi genomförde dem under hösten 2002. I det projektet så var jag testledare och Staffan Hagnell var projektledare. Då. Ja, målet med robusthetstesterna var att undersöka hur DNS-tjänsten uppför sig vid stora påfrestningar och vilka konsekvenser det får från slutanvändarnas sida och applikationerna. Och vi gjorde tester även på rotnivå, com.net.se för att se om det var några större skillnader. Och vi hade en liten aning om hur det fungerade, hur DNS hängde ihop. Men vi ville egentligen verifiera att det här var så som det verkligen uppfördes i verkligheten. Och vi har fokuserat väldigt mycket på de okända variablerna inom DNS. Det som egentligen är då, det är relativt klart hur en rotnamnsöver fungerar, för det vet då de som driver rotnamnsöverna. Men det är inte så klart hur de lokala resolverna uppför sig, som finns ute på företag och hos operatörer. Och det är bland annat det som testen gick ut på, att testa hur en lokal resolver uppför sig då. Jag ska börja lite med en kort genomgång av DNS. Jag tänkte ifall det finns några som inte är riktigt med på det här. Och den är väldigt kort. I princip så bygger det på att en applikation ställer en fråga. Då. Och applikationen kan vara webbläsare eller telnet eller mail. Och den frågan ställs oftast till en lokal resolver. Och sen går den resolvern ut och frågar ett antal olika maskiner ute i den här domännamnsrymden. Bland annat då root och sc. Och i det här fallet då även då pts.se, namnsörjaren för pts.se. Och allting bygger på en hierarkisk princip där root är den som vet var se finns. Och se är den som vet var pts.se finns. Och pts.se är den som vet var www.pts.se finns. Då. Och om allting fungerar så ser användaren egentligen bara sin applikation och en webbsida som då rasar fram eller ett mejl som kommer fram då. Man kan också illustrera på det här sättet då. Att applikationen ställer en fråga för då www.pts.se till den lokala resolven. Som ställer en fråga till rotnamnservern och frågar efter www.pts.se. Och då vet då rotzonen då, rotnamnservern, bara vet då vem som kan någonting om SC. Så de skickar tillbaka då att jag vet bara, jag kan listan på SC-namnserver. Och då fortsätter då resolvern att fråga SC-namnservern. Var någonstans finns www.pts.se och får tillbaka då namnservern över pts.se. För det är det enda som SC-namnservern vet om. Och i sista steget då så ställer den till slut då samma fråga till pts.se, namnservern pts.se. Och får då ett fullständigt korrekt svar, en IP-adress då. Så att det här är i princip hur det borde fungera. Men det kan finnas då, det här är ju mycket snack för att bara fixa ett domännamn, en upptagning. Så då finns det en cache oftast inne i de här resolverna som då lagrar namnet eller lagrar den informationen som servrarna berättar. Och bland annat då så lagrar, i det här fallet då fall A, så har inte resolven någon information i sin cache då. I fall B så vet resolverna om att namnserverna för SC är då ett visst antal namnserver. Och då frågar den inte root vem som kan SC. Och i fall C så vet den även namnservern för pts.se, för den har frågat det tidigare. Och då frågar den inte SC om den, utan den frågar bara PTS. Och i tredje fallet då, det fallet, så vet den hela namnet. Den vet IP-adressen för www.pts.se och då ställer den inga andra frågor ut på internet. Men man kanske inte vill att en zon eller en adress eller namnserver ska lagras för evigt. Och då finns det en timeout. Och den ligger då lokalt på den lokala resolven och räknar ner. Så att här då så ställer vi frågor då mot början då frågan z110.se till SC-namnservern då. Och då får den tillbaka en lista över SC-namnservrar och den ska den spara i 2 dagar. Och sen efter det så ställer den inga mer, eller förlåt, nu sa jag fel här. Den ställer frågan om SE till rotnamnservern och får tillbaka en lista av SE-namnservern. Och efter det så ställer den inga fler frågor till rot om SE. Den ställer kanske frågor om COM, om det är så att den inte har lagat COMs namnserver då. Men den ställer inga frågor mer om SE förrän dess att timeouten har gått ut. Och det är då i det här fallet 2 dagar. Ja, här är några timeout-värden då som finns i de högre zonerna. Det här är från november 2002, så det kan mycket väl ha ändrat sig. Men där kan man se då att root, när root lämnar ut .se så har den en timeout på, oj, sorry, så har den en timeout på 2 dygn. Och en SE-domän från SE på 1 dygn då. Så att om du frågar efter SE så sparar den SE-namnserver från root, så sparar den det i 2 dygn. Så frågar om pts.se ifrån SE-namnserverna så sparar den det i 1 dygn. Ja. Här är de mjukvaror som vi i det här fallet testade. Det är då idag lite gamla versioner, men det kan väl ändå ge en hyfsat bra bild över vad som finns där ute. Det var 920 från bind 833. Bind 8 då, och den Microsoft DNS-tjänst som fanns installerad på den Windows 2000-maskin som vi hade uppdaterat med alla service pack och sånt då i det tillfället. Och Ciscos registrar 5.5.1 då. Och det här borde då representera de dominerande mjukvarorna bland lokala resolvrar då som finns i världen idag då. Här är då den testmiljö vi satt upp. Vi hade då en frågeställare, en klient, som där vi simulerade då användare. Vi hade en lokal resolver, en forwarding server, som där vi hade då ett antal maskiner, då, en Microsoft burk som körde Windows 2000 och den här Microsoft DNSen, och sen en Unix då som körde de andra, Bind 8, Bind 9 och Ciscos då. Sen hade vi en analysator som låg och sniffade på det här nätet och tittade på trafik så att vi kunde få verifiera då den trafik som gick ut från resolverna och se hur den uppförde sig. Och vi hade även en nätemulator då som gav oss ett sätt att kontrollera hur trafiken på det här labbnätet då gick ut på internet. Vi kunde då i den här nätemulatorn då sätta nät eller paketfördröjningar och paketförluster då. Så på det sättet kunde vi simulera dåliga länkar eller långa avstånd rent länkmässigt då. Och sen hade vi då den normala infrastrukturen på internet då, med root, TLD och vanliga namnserver då. Och så hade vi ett målsystem, en webbsida eller någonting vi skulle köra mot. I vissa fall så gjorde vi också, satte vi upp också interna simuleringar av rootzonen och SE-zonen. För att vi ville då testa vissa fenomen som var svåra att testa med de här 2 dagars timeouterna. Och då satte vi ner timeouten till 10 minuter eller 2 minuter så att vi kunde få en mer kontrollerbar lösning då. Så att vi simulerade de här root- och TLD-serverna. Vi hade också ett testverktyg. En trafikgenerator som på ett kontrollerat sätt kunde ställa frågor till de här resolverna. Och mycket handlar då om att ställa frågor på ett sätt så att vi kan ställa 10 stycken unika frågor. Och vi kunde ställa dem i en viss intervall. Vi kunde ställa en fast timeout så att vi kunde se om vi fick ett svar på en viss fråga, om vi hade en timeout på 10 minuter eller på eller 10 minuter eller 10 sekunder. Och vi använder även det här som ett verktyg för att samla då statistik på hur många frågor som egentligen då ur klientens perspektiv misslyckades då. Om man gjorde till exempel en test med paketförlust. Och då kunde man här se då att kanske 10 av 1000 frågor misslyckades för 10% paketförlust. Men det ska jag visa sen. Ja, till våra tester då. Test 1 gick ut på att vi skulle se vad som hände när man startade resolvern. Och hur uppdaterades listan över rotnamnsservrar. Det är nämligen så att resolven har en lista över en så kallad rothint och som säger vilka rotservrar borde finnas där ute med deras IP-adresser. Och det första den gör det är att gå ut och fråga efter en uppdaterad lista över vilka rotservrar som finns. Och då frågar den en ifrån den här rothinten. Och det första vi konstaterade var att den användes av en sån typ av fil. I Microsoft-fallet så var det här konfigurerbart med ett gränssnitt. Då, men den hade ungefär samma metodik. Då. Och nästa sak vi ville titta var när den här efterfrågades. Och Bind 8 gjorde det direkt i uppstart. Utan att man behövde generera en request. Och du startade servern och gick den och hämtade en uppdaterad rotlista. Då, lista över rotnamnsservern. Bind 9 gjorde det vid första anropet. Så att du behövde göra ett anrop till servern för att den skulle gå ut, konstatera att den inte hade en uppdaterad rotzon och gå ut och fråga om det. Då. Det har vi inte testat. Jag är ledsen. Om du menar om den var en namnserver för en domän. Det har jag inte kollat. Jag är ledsen. Däremot gjorde den det även om det fanns information i cachen då. Så att om du hade lagrat en domännamn. Om du hade ett fullt domännamn i cachen då, www.pts.se, men inte hade en uppdaterad rotzon, då gick den ut och frågade rot innan den gav ett svar på www.pts.se. Den behövde helt enkelt ha det. Microsoft gjorde det också i första anropet. Cisco gjorde det direkt vid uppstart. Så att vi konstaterade där. Det intressanta var att se att Bind9 och Microsoft gjorde då, skickade inte första frågan till informationen som fanns, som den fick ifrån rot. Alltså den ställde ju de frågan för att få en uppdaterad rotlista. Men den första frågan, den frågan jag ställde för att få igång det här, skickades inte till en av de servrarna, utan den väntade alltså inte på det svaret för att ge sig ut och ställa frågan, utan den ställde då frågan till en namnserver ur den här rothintlistan. Men teoretiskt sett så är inte det inte ett problem i första frågan, men det är ett intressant observation. Den är inte diskvalificerad, den här rothinten, utan den är bara en dåligt uppdaterad lista. Från vilken namnserver i den här rotintlistan hämtades den uppdaterade rotzonen då? Och Bind 8, Bind 9 och Microsoft gjorde det här slumpmässigt. Medan Cisco ställde första servern då. Och det är oftast då A. Ja, nästa test gjorde var val av rotnamnserver. Vilken tar den? Enligt teorin så ska den ta den som står närmast, alltså den som har bäst svarstid. Men i praktiken så ser man fördelningen då på, det här är då cirka 200 anrop. Och vi gjorde då anropen till med olika TLD då. Och Bind 8, den lägger sin huvuddelen av anropen lägger den på iROT då, som är den som står närmast, det är den som står i Sverige då. Men den lägger även 8, en liten större procent på KROT. Men sen ligger ungefär den andra, resten ligger ungefär mellan 1-2% på de andra. Då. Och i teorin där så ska den testa de här andra serverna för att se om den får bättre svarstider från dem över tiden. Då. Så att det här är ju då alltså 200 anrop till rotservern. Det kan man ju då prata om 200 gånger 2 dagars timeout, vilket är en rätt lång tidsrymd i normal driftfall. Så att det är ju rimligt då att den ska kunna testa de andra serverna. Bind 9 ställde alla sina frågor till iROT då. Men den ställde då, alltså då har vi tagit bort de första 20 anropen. Och den under de här 20 anropen då så mätte den upp de här svarstiderna och ansåg att iROT var den som svarade bäst och då kör den med den. Microsoft körde på DROT så att den har ingen viktning, konstaterade vi. För DROT står i USA och den är definitivt inte närmast. Cisco körde majoriteten då på iROT och KROT då. Men det är ju, vi vet inte riktigt, vi kunde inte klura ut någon bra algoritm där, men den verkar ha någon viktning på svarstid. Ja.
Tänkte Microsoft, logiken där var den tog första delen i det här fallet för att det är ROT, men vi kan ha fått en jävla ROT som helst.
Ja, precis. Det är Staffan som är projektledare. Så han har insikt i det här. Precis, det var slumpmässigt, totalt. Det fanns ingen logik alls. Den körde stenhårt på första bästa. Ja, test tre då. Där vi testade, finns det någon skillnad på när den väljer en TLD-namnserver då? I det här SC då till exempel. Och det vi såg då var att den uppfördes ungefär på samma sätt. Bind8:an gick på, den la lite trafik på de andra servrarna då. Och där var det lite förvånansvärt att den la på NSU-net då. För att den borde inte ha så jättebra svartid. Den finns inte längre kvar i SC-zonen. Det här är då en gammal lista över SC-zonen då. Så att därför så, men det var lite konstigt att den la lite trafik där. Men, eller relativt mycket trafik. Men majoriteten gick på Sunic då. Som den hade bäst svarstid på, till då. Sen lägger jag ingen vikt på varför det är så här. Bind9 la lite på Netnode-burkarna då. Men förmodligen beror det på att den kanske inte fick svar från Sunic vid ett tillfälle. Men teoretiskt sett så borde den lagt allting på Sunic då. Eftersom den hade bäst svarstid. Microsoft la allting på NSU-net, vilket då också tyder på att den inte hade någon form av viktning där, utan de dundrade på allting första bästa. Cisco la större delen på Sunic, och det är ju den som har bäst svarstid. Sen la den lite på LTH också. Så att den har någon form av viktning, men vi kan inte riktigt klura ut vad. Test 4. Det kommer det. Det är lite pressat här, vet du. Så jag har en 30 slides till, så att jag hoppas jag. Ja, precis. Men nästa test, och test 4. Vad händer när vi tar bort några namnsörer, precis som du sa då? Och då tog vi bort alla utom en. Och det här är då vid uppstart. Och det första vi konstaterade var att alla namnsörer hittade fram till den här rotnamnservern. De ställde frågor tills de fick svar från den, och då körde de all trafik mot den då. Så det var inget problem där. Och den sökte igenom rotnamnserverlistan tills den hittade en server. Det var ju det fenomenet då. Och här har vi också hittat någon timeout. Och 4 sekunder mellan varje anrop för Bind 8 och 2 sekunder mellan Bind 9 och 3 sekunder. Mellan Microsoft. Och här fanns det lite intressanta fenomen också på Microsoft, men jag ska ta det sen då. Nästa test 5. Vad händer om Microsoft, man kickar igång resolven utan att det finns någon rotnamnserver? Och där kunde vi också konstatera hur den gick ut och letade då. Och Bind8 körde slumpmässigt, 9 körde slumpmässigt, Microsoft körde slumpmässigt och Cisco körde från A till M då, sekventiellt då. Och det påverkar ingen, det beteendet är helt rimligt också då. Det är bara mest intressant. Sen fanns det då tid mellan anrop då, och Bind8 hoppade upp i timeout till 8 sekunder efter ett tag. Bind9 ökade timeouten till 8 sekunder efter 52 sekunder. Jag kommer visa grafer på det här sen, så får ni se exakt hur det ser ut då. Microsoft hade 3 sekunder. Och Cisco hade 4 sekunder då. Intressant här det är att Microsoft för varje misslyckat anrop skapade 2 nya frågor. Och det gjorde att den helt plötsligt, om de 2 frågorna misslyckades, så skapade den 2 frågor till för varje anrop. Så till slut så var liksom analysatorn proppfull med anrop. Det bara sprutade anrop från den här Microsoft-resolvern. Bara för att den inte hade access till en rotnamnserver då. Så att jag vet inte vad som hände. Vi gjorde inga tester på att den där stod igång. Men det borde väl generera en självrättes massa trafik då. Så starta inte en DNS-tjänst utan att ha nät igång på Microsoft. Om det är någon som tänker starta en DNS-tjänst på Microsoft. Men ja, Cisco gjorde också en annan intressant, gjorde en intressant på Cisco då, att den gjorde 3 försök per slavserver med 3 olika timeouter. Sen stängde den ner och slutade svara på anrop. Och det innebär att det enda sättet att få igång den, även om nätet var igång, det var att starta om den. Ja, test 6, där gjorde vi en test vad som hände under drift. Vi i princip kopplade ner nätet under drift. Och vi ställde ner timeouten då till 2 minuter på zonen så att vi skulle få se det här då. Att den gick ut, fick en rotlista och sen med två minuters timeout. Och sen så stängde vi av nätet och lät den då, ställde frågor till den och lät den då gå ut och fråga efter en ny rotlista då. Och det vi konstaterade var att om en kvarvarande rotserver är åtkomlig. Ja, förlåt. Det här var ju det med en rot någon server under i tillgänglig. Om en kvarvarande rot server är åtkomlig och om timeouten har löpt ut då, så får vi svar till slut. Så att den gör exakt samma test gjorde vi uppstart vid i drift också. Men däremot har vi alla rotna server otillgängliga då, så får vi då inget svar. Men den helt enkelt kanske ut då. Och det intressanta här var att i den här testen så gjorde jag då en liten fix där jag gick in och editerade rothinten och pekade den på en lokal server istället. Så att jag sa att den här server är rotnamnserver och den hade då en rotlista då. Och där hade jag ju bara en IP-adress för alla rotserver. Och Syscon och Bind8 genomskådade det här och ställde då helt enkelt bara en fråga. Den gick alltså på IP-adress och inte på namn. Medans Bind9 och Microsoft ställde en fråga per namn. Så det är också ett intressant fenomen. Ja, och nu började vi göra då paketförlusttester. Och vi använde vårt nätemulator för att introducera paketförlust. Och eftersom DNS primärt använder UDP så är det ju då resolverns egen timeout som säger vad är det som, hur ska den till slut få svar på den här frågan då? Så att därför är det intressant, det är ju inte någon TCP eller någon extern sektionshantering eller någonting som har någon övre makt över det här DNS, utan det här handlar rent om helt om hur resolven hanterar dem. Och vi skickade då 100 stycken frågor. Och här ser, så här ser distributionen ut på en noll paketförlust för länk då. Och då kan man se då att det här är då mellan 0,6 och 0 sekunder. Och majoriteten då, det här är då en distribution, majoriteten ligger alltså inom 0,1 sekunder. Alltså 100 millisekunder. Och det här är då riktiga frågor vi ställt mot riktiga slavserver då. Så att det är en bra distribution. Men så fanns det fanns en liten topp här, men det är 0,6 sekunder. Så att det beror förmodligen på något nätfel och det är inte någon server. Lägger vi på 2% paketförlust, då är det också viktigt att tänka på att 2% är både på den utgående länken och på den inkommande. Och för att ett svar ska gå igenom så måste både det inkommande och utgående paketet då vara igenom. För att tappar du det inkommande så kommer fortfarande servern timeout då. Och här kan man då se de distinkta timeouterna då. Här har vi en på 2 sekunder. Där då ungefär 95% har timeout ut. Det stämmer och stämmer hyfsat då på 2% paketförlust. Eller lite mer än 95-96 kanske. Förhoppningsvis inte 6 då. Har timeout ut då. Och har då genererat ett återförsök. Och Bind9 har gjort det efter 2 sekunder. Ska vi se här. Cisco har gjort det efter 4 sekunder. Bind8, jag vet inte riktigt vad det ligger mellan 3 och 4 sekunder. Och Microsoft efter 2 sekunder då. Så då kan man börja se då när de här återförsöker. Men det viktiga är att förstå på den här grafen är att alla 100 anrop vid 2% paketförlust gick igenom. Och det var då bara 4% som kom igenom efter mellan 2 och 4 sekunder. Timeout då. Och det räcker oftast för att få en webbläsare att få ett svar. Men det är också intressant att veta att vid 2% paketförlust så fungerar nästan inga andra protokoll. Det är en väldigt dålig länk. Stick. Okej. Okay. Är det mina 30 minuter då eller? Shit. Ja, jag får bläddra vidare här lite. Så här ser det ut vid 10% paketförlust. Så här vid 20. Och så här ser det ut vid 50. Och i 50% paketförlust så är vi alltså uppe i 45% som får svar. Och 50% paketförlust existerar inte. Vid 2-4% paketförlust så funkar ingenting då. I test 9 så gjorde jag gjorde vi ett test på hur en fördröjning skulle bete sig då. Och där ser vi att alla resolver ger ett svar även om man har 5 sekunders paketförlust, vilket är en väldigt lång paketförlust, eller 5 sekunders paketfördröjning med den. Det är jättelångt, det existerar inte heller, men man får svar då, från alla namnsövare. Där hoppar vi över. Det här är, ni får läsa till det här. Nu går det fort. Ja, sista del skulle gå igenom också då. Och det här är Staffans fel att jag fick 2 presentationer under 30 minuter. Det här är då övervakning av SC:s slavservrar. Det är då våren och sommarens projekt för stiftelsen. Som vi har, som har gått ut på att vi skulle göra övervakning av våra 8 olika slavservrar som står i Sverige och USA. Och det vi gjorde då, det var att i princip målet var att se hur tillgänglig är .sc-zonen och hur tillgänglig är en enskild namnserver och hur tillgänglig är .sc-zonen och en enskild namnserver i relation till en specifik operatör. Och dessutom få lite idé om svarstider då, för att vi visste ju från de här tidigare testerna som gjorde under hösten att svarstiden var i vissa fall intressant för vilken slavserver som valdes av den lokala resolvern. Så att det vi gjorde var att vi byggde ett system där vi hade mätpunkter som vi satte ut helt enkelt ut mätpunkter då. De här mätpunkterna ställde då frågor mot alla slavservrar. Och varje mätpunkt skulle representera en operatör. Och det var då, vi byggde det baserat på ett antal enkla källskript som med 1 minuts intervall lämnade data till vår mätserver då, över SSO. Och i princip då såg vi att om man skulle ha ett stort eller inte så stort, men 4-5 mätpunkter som stod utspridda över internet, så kunde vi då med relativt stor exakthet kunna konstatera att om alla 4 mätpunkter sa att en slavserver var otillgänglig, så var den verkligen otillgänglig. För då var majoriteten av svenska internet hade inte kontakt med den här mätservern. Och vi fick fram såna här snygga grafer. Det ser väl hyfsat bra ut. Där man då kunde få en distribution av svarstider då. Här ser vi då de 4 svarstiderna överlagrade. Och då kan man se små skutt då. Här kan vi se då till exempel en dåliga svarstider där det fluktuerar mycket då. Det är UNET i USA då. Det är långt dit. Här kan vi se en nertid. Det vill säga att Skanova vid det här tillfället var nere. Och då ser vi att alla 4 mätpunkter har rapporterat den här servern som nere under en viss tidpunkt då. Och vi har då gjort ett verktyg för att presentera det här i lite mer slipsvänliga grafer. Och så här ser det ut. Och det bygger då i princip på, jag tänkte faktiskt visa det här i realtid. För nu ser det lite roligare ut. Jag ska ta september och oktober. Det är inte så jättesnabbt det här, men nu får ni se i realtid. Det här är i alla fall som det ser ut nu då. 2 sekunder kommer grafen. Nej, jo där. Där är det gula representerar oktober och det blåa representerar september. Kan vi se då skillnader i att under oktober så var tillgängligheten för UNET 98,46%. Medan under september så var det 99,24 då, så att den har ökat under september. Medan Sunic då har haft en lägre tillgänglighet, 98,90% under oktober jämfört med 99,98 under september. Det är ett verktyg nu som är väldigt bra och det är också ger en hyfsat stor säkerhet i och med att vi kan säga att 4 punkter på internet sa att den här servern vid det här tillfället var nere. Ja, visst. Nej, men det är inte som Liman säger att det är inte 100% korrekt då, men det ger i alla fall en uppfattning. Sen kan man ju då basera på det här definiera vad ska vårt mål baserat på de här värdena vara. Det kan ju vara så att alltså det här är egentligen tillgänglighet är ju svårt. Det handlar inte om tillgänglighet av en enskild maskin alltid, utan det kan handla om tillgänglighet av nätet. Vi konstaterade att i många fall av det här så var det ju nätfel som gjorde att vi fick nertiden då. Det behöver inte vara att maskinen är nere rent fysiskt, utan det kan vara att nätet är nere. Ja, just det. Så de slutsatser gjorde här att bara för att en slavserver är nere, eller en slavserver är inte nere bara för att alla mätpunkter säger så. Det blir snygga grafer och de ger en siffra då. Men det behöver inte vara fallet då, utan det kan vara nätfel som gör de här mätresultaten. Och ju fler, men det som vi såg som egentligen det intressanta det var här, ju fler mätpunkter som sa att servern var otillgänglig, desto närmare rent nätmässigt låg felet då. För nätet i Sverige är ju så pass komplext så att vi kan ju inte med säkerhet säga att maskinen är ner bara för att alla fyra mätpunkter ser. Men slutsatsen av i alla fall testerna, hur robust DNS-driften i Sverige är i alla fall att säga att 8 gånger säkerheten för att leverera en SC-domän, det räcker rätt bra. I många fall så skulle dubbel eller tredubbel räcka för att få 100% tillgänglighet från alla svenska nät då. Så att vi har 8 gånger den tillgängligheten då. Om man nu ser till att vi har någon form av redundans och inte att det handlar om lastdelning då. Och en annan projektmässigt var att för varje ny graf som vi kom på så kom vi på 2 till. Så att det handlar väldigt mycket om presentationsverktyg då. Och det finns också nu ett nytt strategiprojekt där vi fortsätter utveckla och utreda det här. Ja, that's it. Det var inga mer slides.